Det här är avsnitt 135 av pratradioprogrammet Stormens utveckling. Och jag, Ola, är på plats här i Malmö musikstudio och du, Jonathan, är på ett hotellrum.
Kanske? Ja, i Göteborg.
I Göteborg, just det.
Sveriges näst största stad.
Ja, Sveriges tvåa. Vad ska du prata om i veckans avsnitt?
Jag ska prata om två saker. En god nyhet om katter och en tråkig nyhet om Jordan B. Peterson. Fast det är egentligen inte en, det gäller egentligen hela världen, men det gäller framförallt Jordan.
Det har hänt världen något tråkigt som kommer drabba Jordan extra hårt.
Det har drabbat honom hårdast av alla, men jag har också känt det.
All right, ja, men det låter spännande. Vi får höra mer om det sen då. Jag ska prata om existentiella frågor.
Oj!
Eller jag ska prata om en som pratar om existentiella frågor.
Det är lite som jag och Jordan.
Ja, just det. Ja. Jag ska prata om den kvinnliga Jordan, kan man säga då.
Den kvinnliga Jordan?
Den kvinnliga Jordan.
Vad spännande.
Gina Dirawi.
Ja, just det. Jag har bara sett en rubrik och att han som vi heter recenserar tv tyckte att det var väldigt bra.
Jaha.
Idén, han som recenserar tv-idén.
Johan Kroneman.
Just det.
Att han tyckte, okej. Ja, för han, just det, han brukar inte strössla med positiva omdömen, men ja,
nej.
Han gillar detta.
Ja. Banala, men bra frågor, tror jag han sa.
Okej, ja just det. Ja, men det är väl ofta så.
Oj, det här är verkligen precis som Jordan B. Peterson. Ah, förlåt, vi glömmer det och så fortsätter vi.
Det var, ja precis, jag tänkte att det var väl ett krystat försök till övergång och säga att Gina Dirawi var den kvinnliga Jordan B. Peterson.
Ja, men
nu märker vi att det är, vi snubblade över guld där. Att det var en perfekt jämförelse.
Ja, så här, varför städar inte alla sitt rum? Det är så banalt och så bra.
Ja, och varför är världen ond? Det är en jättebra fråga. Fast den är
banal,
känns banal. Ja. Ja. Ja, men för det är lite det här programmet handlar om. Då. Jag har sett på det här programmet som heter Gina Dirawi lever och dör. Och det är då en ny tv-serie på SVT. Ja. Där programledaren, artisten, musikern, komikern, skådespelaren och författaren Gina Dirawi försöker bearbeta sin existentiella ångest och försöker hitta sig själv.
Jag heter Gina Dirawi och varje år ställer jag mig frågan, ska jag verkligen leva ett år till på den här planeten? I mitt huvud är världen ond, människor är onda, jag är ond. Och det värsta av allt är att jag tappar tron på att det går att göra något åt saken. Folk säger att jag lider av allvarlig existentiell ångest, så jag gav mig själv hösten att hitta lösningar på hur man lever i en ond värld.
You have to get communication with God.
Ett människoliv. Vi får inte reda på var vi kommer ifrån innan.
Nej. När får vi veta det då?
It feels like a pressure on my chest. It's like...
När får vi veta det då?
Mm.
Var det någon som sa det?
Hon sa det. Till buddhistmunken Björn Nattiko.
Det är för ett jävligt bra att sätta buddhistmunken på plats. Det ska hon fan ha cred för. Det här bara... Det var faktiskt riktigt bra gjort av henne. Annars skulle jag säga att hon mår ju inte bra.
Ja, det är ganska dramatiskt anslag.
Är det på nyårsafton hon bestämmer sig för om hon ska hoppa eller inte?
Ja, exakt. Ja,
eller kan det vara så här, det kan vara när som helst under året?
Det är ett väldigt... hon uttrycker sig dramatiskt. Jag vet inte exakt hur bokstavligt
ond,
man ska...
Människor är onda och också Gina Dirawi är ond.
Ja... Jo, men allt är ont. Och
Gina Dirawi.
Gina Dirawi är också ond, precis.
Ja. Hon ingår ju allt.
Hon ingår i allt, ja. Det blir lite en tautologi.
Jag är snäll. Det kan du hälsa henne.
Ja.
Det är superschysst på många sätt.
Hur ska vi kunna leva i den här världen som är förtappad? Minus Jonathan Unge.
Det är som min mor som satt och tittade på, satt på spårvagnen och sa att hon inte förstod hur alla andra människor kan leva med det dåliga klimatsamvete de måste ha.
Ja, hon förstod inte det.
Nej, hon förstår inte hur människor kan gå runt och överleva liksom, med tanke på hur oerhört dåligt samvete de måste ha för vad de utsatte liksom, klimatet för.
Ja, men
hon har inte det.
Hon har inte det.
Nej, för enligt henne, hon är helt övertygad om att hon har noll klimatavtryck.
Okej. Okay. Ja, eftersom hon flyger inte, nej.
Nej.
Ja, just det.
Så att hon har inte den ångesten, vilket jag tyckte var intressant, att hon trodde att hon inte hade något klimatavtryck. Och så är även jag inför liksom, vad jag gissar, Gina Dirawi, Jeremy Peterson och kanske även du då och resten av er.
Du är så för, du känner så inför ondska generellt sett.
Ja, jag förstår att,
att du går runt och tänker så här, hur gud vad de här måste må piss över att de är så onda. Ja. Och sprider så mycket ondska i världen. Tur att jag är den enda som inte
gör det.
Jag är den
enda snälla. Jag är så imponerad av er. Kan du sänka, Gotan? Gina Dirawi har sagt så här, sänk för det helvete! Men inte den här killen. Han säger bara, kan du sänka, Gotan?
Mm. Ja, just det. För du kan inte relatera till Gina Dirawi för att du mår ju bra för att du är god. Men du förstår vad hon menar på så vis att alla förutom du borde må piss.
Jag mår ju dåligt över liksom att världen är ond, alla människor är onda och att Gina Dirawi är ond. Ja. Min enda invändning är att jag inte är det.
I den här tv-serien får vi då följa när hon ger sig ut på en resa för att ta reda på hur hon ska kunna leva då i en ond värld. Och hur hon själv ska kunna vara en god kraft i den här världen. Då. Det handlar inte om att Gina är specifikt ond, utan det handlar ju om att det är så svårt att inte vara ond i den här världen. Världen är ond och hon vill ta bort lidande. Men det går inte då, känner hon, som världen fungerar idag. Med alla strukturella orättvisor, med miljöförstöring. Bara jag går och köper en banan i affären så bidrar det till att någon blir förgiftad, säger hon en gång. Bara att jag finns här i en privilegierad tillvaro så är jag liksom en del av ett strukturellt förtryck.
Där jag varje dag känner en sån otrolig ångest och ett förakt gentemot min självaste existens. Vi utnyttjar inte bara människor utan djur och natur för att få det lite gött själva.
Och hon ger sig då ut på en resa då hon menar på att hon har tre val. Eller man har tre val kanske. Sådär, att om man har valet då att dö. Om man inte ska göra det så kan man då, har man valet att acceptera att världen är ond. Och att hon är ond med den. Men det tänker hon fan inte göra, säger hon. Så då är det tredje alternativet att hitta en tredje gyllene väg. Hitta ett nytt sätt att förhålla sig till den här planeten som hon kan leva med. Och det blir
finns det ett litet manifest som den så kallade Juna-bomban skrev? Kanske man kan läsa.
Ja, det är faktiskt sant. Ja. Det kanske skulle ha varit med i en sån här serie. Juna-bombar-perspektivet. Har du testat att mörda alla som kör bil? Och sen bo i en stuga i skogen?
Så du har inte gjort allt i din serie? Okej. Okay.
Jag tror att du verkar lite halvhjärtad i ditt andliga sökande.
Jag hoppas verkligen att hon hittade medelvägen här, om nu SVT har lagt ner så mycket pengar.
Det blir då liksom en resa där hon träffar munkar och shamaner i Nepal och Tibet. Hon träffar druider och vicka häxor i England.
Okej, är det alltid så andligt liksom? Det är det.
Nej, inte alltid, men 80-90%. Men det är också en del liksom, terapeuter och någon filosof och så. Mm. Men det är mycket, mycket andligt. Hon träffar sufier i Turkiet.
Ja, den dansar. Dervischerna nästan. Vad sa du? Är de som dansar? Ja, de har dansande dervischerna, är de sufier?
De dansande, vad sa du?
Dervischerna.
Okej.
Okay. Är de sufier?
Jag vet inte om de är sufier. Jag vet, sufier är den muslimska mysticismen.
Ja, eller? Jag tror dervischer, ja.
Okej, okay, ja. Ja, jag menar, jag tycker det är lite störigt med religiös mysticism eller religiös mystik, säger man kanske på svenska. Liksom, vad fan är det ens? Och så att man ska vara lite så här konstigt vördnadsfull och imponerad av religiös mystik. Sufierna i islam eller det där kabbala inom judendomen.
Ja, precis.
Man ska vara lite så här, aha, okej. Okay, Och vad gör ni ens?
Det tycker vi, det är, vi är lite mystiska.
Lite mystik. Det är lite deep det som pågår här.
Du har nog inte råd att vara mystisk.
Det är bara ett jävligt så här, störigt sätt att spela Allan på att vara religiös mystiker. Och inte bara vara vanlig religiös.
Nej. De andra är så här lite bara, man ber 5 gånger om dagen. Och sen så är man inte bög.
Och vad är det du gör då? Det är lite komplicerat. Eller är svårt att förklara.
Stör mig inte nu och sätt in 100 000 kronor på mitt konto.
Ja. Nej, men det var det. Men det är som att folk gillar den. Det kanske sker det här med att religiösa mystiker, de är inte auktoritära, eller hur?
Nej, det är de inte. Och så är de så här lite härligt mystiska på det sättet att ofta så går deras liksom filosofi, vad nu den är på, ofta lite stick i stäv med vad liksom den, liksom, jag vet inte, mainstream tolkningen av deras religion.
Precis, men också kanske också det här då att de stör inte andra, liksom. Det är inte något så här auktoritärt anspråk. Det handlar bara om en själv, att man håller på sitter och gör sin egen inre resa. Man håller inte på säger åt vad ens familj ska göra eller något sånt där, eller?
Nej.
Kanske, ja. Sen är det också då, men det är också det här lite grann då med mystik, att det är så mycket mystik i det här programmet, att det är också kanske en grej då som gör att man så här kan störa sig lite på mystiken, att det här med att mystik är obegripligt samtidigt som det är det bredaste och svennigaste som finns.
Mm.
Det är så himla svennigt och självklart normalt att det är såklart bara är druider i ett sånt här program.
Ja.
Det fattas bara annat. Ja, men, för det är något jag pratat om förut någon gång, att det är lite märkligt det här att den bredaste kulturen är också den konstigaste.
Ja.
Och då menar jag inte konstigaste som i att jag tycker att det är konstigt att folk gillar sån skit, utan konstigt som i att det är fullständigt obegripligt. Mm. Och att Gina Dirawi är ett så här praktexempel på detta. Att hon är liksom det bredaste breda, folkligaste folkliga, liksom programleder, Melodifestivalen och är julvärd och så. Men så här, går man in på hennes Instagram, då är det så här, I am the woman, I am the mother, I am the witch. I am a world wrapped in worlds, folded in suns and moons. Men det är bara just också, men det är också just att man tänker inte ens på det när man scrollar förbi det. Det är bara så här, ja, helt vanlig kändiskvinna-stil. Men varför egentligen? Liksom, varför ska det vara så? Varför är det här det bredaste breda? Det bara...
Men det där man brukar anklaga svenska för att de tror på något.
Ja.
Så liksom att just saker som bara är liksom så där mystiska eller liksom totalt intetsägande liksom religiositet. Att det på något sätt är liksom, det är så himla safe på något sätt. För det går inte vem, alltså ingen skulle typ bli, jag tror inte ens att liksom i talibanernas Afghanistan så skulle någon orka liksom förfölja en sån person.
Nej, just det.
Det går inte att fälla dem ens i en shia-domstol, för att det är så himla svårt att få grepp om vad det är de menar. Sharia menar såklart inte shia. Förlåt, shia.
Ja, just det där, om du åker och bara kindpussas med Dalai Lama i Tibet. Ja. Eller man vet inte vad man ska göra. Eller det är bara klart att du gör det. Eller det är inget... Ja, det är väldigt safe.
Ja, det är jävligt safe, tror jag.
Ja, men det är som mystiken är så himla...
Det är så liksom luddig, så att det går inte att bli fälld, tror jag.
Den är så luddig, men den är också liksom mest, du vet, primetime TV och mest TV4. Ja. Alltså ja, det är alltid så, du vet, alla liksom Malou, Tilde de Paula, alla har säkert träffat Dalai Lama hur många gånger som helst liksom.
Vad heter hon som jobbade mycket med Gunde Svan?
Agneta Sjödin
är ju sån.
Ja. Exakt. Och
hon har väl liksom, hon måste väl också skriva såna saker.
Ja, men säkert. Men det var bara det om mystik liksom, att det är det speciella då, just att det är helt obegripligt, men det är också det bredaste och folkligaste samtidigt. Att det ska bara pågå, totalt obegripliga ordsallader bara passerar liksom som om det är jag vet inte, som om det är värdeläggsrapporten på tv. Så det är klart att det är så. Att det bara att sitter liksom någon shaman där och gör strupsång liksom framför våra folkkäraste programledare. Och det bara är så liksom. Det ska bara vara mystik. Så det, ja, det är självklart liksom att Gina åker runt och träffar shamaner. Men därför, det var, en sak jag tänkte på var att hon, förutom liksom att träffa religiösa mystiker och sådär, så träffar hon också filosofen Torbjörn Tännsjö.
Ja, han ja.
Ja.
Hur gammal är han? Han har verkligen levt länge.
Ja, måste väl vara 70 säkert i alla fall, vid det här laget. Jag vet inte riktigt. Men hon frågar då honom om hur hon ska göra när hon liksom hamnar i sina existentiella kriser. Och, liksom, och inte vet vem hon är, när hon funderar på vem hon är. Och han säger då att hon ska sluta fundera på vem hon är.
Ja, ja. Ja, det kanske är dags nu.
Men att ändå försöka leva ett bra liv med de svårigheterna. Men då också vara lite noga med vad man gör.
Ja.
Och mindre med vem man är. Mer med vad man gör och mindre med vem man är.
Mer med vad man gör och mindre med vem man är.
Ja. Alltså rikta blicken mot vad jag kan göra i världen snarare än att titta inåt. Vem är jag och vem vill jag vara och så.
Varför är det så dåligt att titta inåt?
Därför att jag tror, det är lite en myt det där tror jag, att det finns liksom någon som jag egentligen är. Att det är mer som Per Gynt som skalar löken liksom, det finns, det är skal efter skal, det finns ingen kärna i oss utan vi...
Man tror inte det finns en kärna?
Nej.
Oj.
Mm.
Fan vad bra ni är, Torbjörn Tännsjö.
Hon är i chock då över att det inte skulle finnas en kärna. Han menar då liksom att istället, att man istället bara ska liksom... Istället för att fundera på vad som är ens inre sanna jag, ens kärna, att man då ska bara fundera över vad man vill göra. Och då blir man också en person i ett sammanhang via sina handlingar. Snarare än att man liksom blir till genom att skåda inåt och så här upptäcka den inre kärnan. Där det äkta
jag poddare.
Sitter gömt någonstans. Jag har aldrig poddat, men... Längst där inne såg att jag var poddare. Men ja, precis. För det där äkta jaget där inne finns då inte, menar han.
Det enkla råd om igen är: titta inte inåt, sök inte dig själv. Fundera över vad du ska göra med ditt liv och med vilka och varför. Så tror jag att allt kommer att gå väl. Och du kommer inte bara leva ett bra liv för egen del utan hjälpa andra människor till detsamma.
Torbjörn, jag tycker att du är en toppen kille. Men jag heter Gina Diravi och jag kan inte sluta titta inåt.
Mm. Ja, den är ärlig i alla fall.
Ja, hon sa inte det där till hans ansikte. Det var inte en konversation. Det var klipp till hennes speaker. Okay. Så hon pratar inte så konstigt till Torbjörn Tännsjö.
Jag undrar om hon har så här, om hon så här har checkat med honom. Det gör de ibland, vad de kommer säga i slutet. Så här, på slut kommer jag säga att du är en toppenkille, men att jag inte kan sluta titta inåt. Är du okej med det? Jag säger så här: Torbjörn Tännsjö, du är en toppenkille, men och så kommer jag säga vad jag heter och sen så kommer jag säga att jag inte kan sluta titta inåt.
Torbjörn Tännsjö säger: måste du upprepa ditt namn där? Har inte det? Om jag ska gå in och redaktera här. Men jag vet inte, men jag tänkte bara att det fångade något det här att... Det känns lite grann, jag vet inte om man kan dela in mänskligheten i två läger. Att för vissa är det Tännsjö säger rimligt.
Ja.
Och för andra som Gina Diravi, det är helt otänkbart. Alltså det är såhär,
ja.
Det är otänkbart att jag inte skulle ha en inre kärna.
Mm, det tror jag absolut.
Det är liksom, jag kan inte förstå hur man kan påstå något sånt. Det är helt självklart att det finns ett inre jag och vi måste gräva fram det på något sätt. Ja, i alla fall, bågen liksom i den här programserien är då liksom att Gina Diravi håller på och provar allting. Så att hon åker världen runt och testar olika mystiker och terapier och så vidare. Men att det går trögt och liksom att hitta något som verkligen funkar. Och hon blir liksom desillusionerad då.
Vad mer ska man göra så här? Meditation, dans, hamna i trans, ritualer, hitta Gud, vara i naturen, buddhistiska kloster, terapi och att försöka liksom så här, som alla andra gör, gå in i karriär, träna, gå på healing. Alltså jag har försökt med det här som en galning. Alltså som en galning.
Men i alla fall, det hela landar i då i sista avsnittet, det är att liksom förklaringen, lösningen, roten till problemet är det trauma. Att Gina Diravis palestinska familjs erfarenheter i generationer av krig och förtryck är då ett nedärvt trauma. Diravi åker bland annat till New York och pratar med doktor Yehuda som är expert på nedärvt trauma.
Well, we all experience traumas. The statistics show that 90% of people that are living in this world are going to experience a life-threatening event.
90% okay. av alla människor kommer uppleva en livshotande händelse.
Okej, okay, alltså döden. Men vad heter det? Men vad heter
90%.
Det är ju fantastiska nyheter.
Ja.
10% av alla kommer att överleva. För evigt. Men
det var väl lite skojigt, okay. lite skojigt klipp.
Ja, det var väldigt skojigt. Ja. Men då,
som jag hade klippt okay. ut.
Ja. Det var väldigt bra av dig. Mm. Vad heter det? Men då, okej, okay, men det, vad ska man göra åt det då? Och det är alltså 90% av alla. Det är, så då är det är inte så mycket att göra åt saken då?
Ja, men det är väl... jag tror, alltså alla har ju inte det på samma vis då. Nej, men det var nog inte... Jag klippte mest ut det där då för att det var ett så himla skojigt klipp. Att det bara var 90%. Men det grejen med Gina Diravi då som de liksom kommer fram till, som de pratar om i det här programmet då, är det här med generational trauma.
Mm.
Du är uppväxt med att trauma finns i luften. Och hon, du känner, ja, så här, man kanske känner överlevnadsskuld.
Ja.
Du förtjänar inte lycka för att något hemskt händer dina släktingar. Och, då, ja. Och så ser man, går man runt och ser till att man själv lider. För att man tycker att lidandet är viktigt. För att det vill vara för att de led som jag är här.
Jag fattar. Får jag fråga en sak?
Mm.
Och nu kommer jag ju låta som ett riktigt arsle.
Mm.
Men vad heter hon nu igen som har samarbetat så himla mycket med Gunda?
Agneta Sjödin.
Förlåt. Alltså, jag vet exakt vad hon heter.
Ja.
Agneta Sjödin. Vad hon för trauma då? För hon är ju också på det här sökandet då, och hittar liksom inte.
Men det är väl... Det är väl det som kanske, ja, men det är väl det som är grejen här, att liksom det här som Gina Diravi kommer fram till, alltså det kan ju mycket väl stämma, eller jag menar att det här är något som liksom
att
detta med hennes familjehistoria är något som starkt påverkar Gina Diravis mående. Men det är då också då som du säger att det är många som inte har den här historien liksom då. Men som ja, det var som Anna Axfors skrev i en text i Sydsvenskan om den här programserien, att det här då liksom, att det landar i en individcentrerad förklaring som mycket gör i vår tid. Axfors skriver att ett svar på hur vi överlever i en ond värld med eller utan trauma uteblir i Gina Diravis lever och dör. Eftersom jag, så vitt jag vet, inte har något trauma att fokusera på, känner jag mig nu ännu mer ensam med min existentiella ångest.
Just det.
Så det blir inget svar på då liksom varför det här med att man har den här ångesten generellt.
Nej, bara varför Gina har det.
Ja, det blir ett svar på varför Gina har den, men liksom inte om varför folk har den generellt, om de har det. Så
att liksom Agneta Sjödin suttit och tittat på det här får ju inga som helst svar.
Nej, precis. Om hon inte kan gräva fram något trauma, det vet vi ju inte. Men hon har ju ingen...
Hennes familj var ju tvungen att fly från Ångermanland eller var hon kommer ifrån.
Nej. Nej, men precis. Hon var tvungen att fly från...
Fort Boyard. En annan smål på översköljs över läget i världen, är alltså inte bara Gina Diravi, även om hon kanske inte tog så mycket, jo hon tog det också, hon tog upp den onda världen, alltså varför alla är onda, och då utgår jag från att hon menar till exempel kriget i Ukraina.
Ja, jo, men det är väl en del av det säkert, det nämndes inte specifikt, men nej.
Nämnde hon klimatångest någonting?
Ja, alltså hon nämnde väl så här liksom men att man har bara av att kanske leva i den här delen av världen som man dålig miljöpåverkan. Och
ja,
man
precis.
Man kan inte göra något åt det. Ja.
Nej. Jag såg på ett inslag av David Packman som är en av de vänsterlallare som jag följer på YouTube.
Är det som kallas BreadTube?
Kanske, jag vet inte. Vad är det?
Jag får med att communityt av vänster-youtubare kallas för BreadTube.
Det vet jag ingenting om. Han var ju förr kompis med min stora idol Destiny. Men de har haft ett sånt himla... De har ju bråkat jättemycket över den här Carl Rittenhouse-rättegången.
Ja, det var han som... Vad var det?
Det var han som påstås ha mördat och skjutit liksom Black Lives Matter-protester.
Ja. Men andra sidan hävdar då att det var nödvärn eller något sånt, eller?
Ja, exakt. Och Destiny är på Carl Rittenhouse sida där.
Ja.
Och så de har ju tyvärr börjat bråka då. Men förr var de vänner.
Okej.
Hur som helst så berättade Pac-Man att han hade blivit påhoppad på Twitter av Jordan B. Peterson.
Mm.
Och det var för att Pac-Man för några dagar sedan gjorde en video som handlar om att Jordan B. Peterson sitter på Stanford, är inbjuden till något sånt här samtal. Och vad heter det? Varvar upp sig över någon liksom, vänsterprofessor han har sett som också hade något samtal på universitet.
Mm.
Det här inför, som han sa, massa barn. Enligt Jordan Peterson var det barn med kinesiska föräldrar. Jag vet inte var han fått den informationen ifrån, men så var det i alla fall. Som då berättade liksom om klimatet och klimatkrisen och att liksom hur dåligt det är med all industrialisering och all kapitalism. Och han liksom bara spär på då det här liksom dåliga samvetet på något sätt.
Den här professorn som Jordan B. Peterson har tittat på.
Ja, och som liksom, och ju mer han tänker på honom, desto liksom argare blir han. Och liksom går från att kalla honom för buddy, alltså till liksom att säga who the fuck are you och sådana saker. Verkligen ta till liksom grova ord då.
Men vänta, alltså sitter Jordan B. Peterson på den här föreläsningen och talar till den?
Nej, han berättar om den här professorn. Men han säger liksom såhär, om professorn sa att han hade byggt ett hus till exempel, och då säger som är miljövänligt, och då säger kanske han såhär, you know, buddy, everybody don't have $4 million to build that house till exempel.
Ah, okay.
Vilket är en helt okej invändning.
Han sitter och minns den här föreläsningen och återberättar den och varvar upp sig själv och blir mer och mer rasande.
Ja, och till slut då så börjar han liksom gråta Jordan med Peterson, vilket för nu för tiden är ju... Det är precis när han vaknar, tills han somnar liksom.
Ja, det har gått inflation i det.
Och vad heter det? Och han gråter då över klimataktivism. Och liksom all den liksom ångest de åsamkar.
Han har klimataktivismångest.
Ja, han har, alltså, alla från de här, liksom, ja, men som Jan Emanuel liksom kände. När han inte kunde komma fram där för att det satt en person framför honom. Liksom, den här ångesten. Och, liksom att man verkligen, och framför allt så vill han liksom inte att det ska nå barnen. Liksom.
Ja, just det.
För det är liksom, för att det är liksom, de blir liksom apatiska och de bara hatar sig själva. Och de får ingen framtids... De ser inte fram mot framtiden. Liksom. Det är bara mörkt. Liksom. Han tar ju aldrig upp någonsin att han har något som helst ångest över klimatförändringarna, utan det är liksom aktivisterna och vad de förmedlar för framtidsbild och liksom dåligt samvete och ångest till barnen då. Som då gör att det brister för tionde gången den dagen för Jordan B. Peterson. Fan, han mår ju inte bra.
Nej. Men det, man skulle liksom kunna, någon skulle kunna ta ett steg till då och liksom prata om hur vidrig Jordan Peterson är som har sån klimataktivismångest. Liksom. Sluta skrämma upp våra barn med att det finns så hemska klimataktivister. Ja. Det där är totala skräckscenarier om hur hemska klimataktivister... Visst. Det finns mainstream forskningen om hur klimataktivismen ser ut är inte alls så där liksom, så farlig som du säger. Att det finns så sjuka klimataktivister som kommer liksom förstöra världen på 10 år. Alltså så är det inte riktigt.
Han har rätt i att han faktiskt, du har rätt i. För att jag blev, även jag blev liksom upprörd över hur hemska klimataktivister det finns. Och kan knappt sova nu.
Du vill inte, man vill inte sätta några fler barn till den här världen.
Nej.
Det finns så hemska klimataktivister.
Och så gjorde sig då Pac-Man då lustig över detta och hyckleriet i det här då.
Mm.
Men alltså jag kunde inte heller låta lite bli att hålla med Jordan Peterson. Mm. Alltså, det är helt fel och så, men alltså, jag läste liksom Malin Wollin, fotbollsfruns krönika idag, som handlar om just det som man tänker på just nu. Det säger liksom att hyrorna går upp, allting går upp, det finns ingen mat snart. Som nu när allting ligger och ruttnar i Ukraina. Man ser inte några ände på det. Nu har den här apkopporna kommit också. Covid håller fortfarande på. Det är oroligt. Vi tvingas med i NATO.
Mm.
Man blir liksom så himla deppig av det.
Ja.
Det är som en pågående depp liksom. Men jag vet inte vad man ska göra åt det. Jordan Peterson tycker jag att vi ska, det är väl också ganska religiöst vi ska ägna oss åt då.
Ja, men alltså, du pratar om den här grejen just att hålla på och gräva ner sig i dåliga nyheter så mycket. Att det ja, pratas för mycket om det liksom. Ja. Och att vi är så medvetna hela tiden om exakt varje hemskhet som händer i världen.
Jag tror aldrig att jag skulle säga det. Men det för att jag har alltid hatat honom.
Mm.
Men det är först nu, efter att jag såg Jordan Peterson som började gråta, som jag kände så här att vi kanske skulle göra ett hologram av han, den där svenska killen som var så bra på statistik.
Hans Rosling.
Mm. Att man ska, så som man liksom kunde, man gjorde ju så med Tupac och Michael Jackson.
Ja, just det. Man gör ett sånt hologram. Ja, just det, så att han är med igen.
Så han är med igen.
Ja.
Så han bara liksom, så fort det är någonting, så bara automatiskt bara ploppar ett hologram av Hans Rosling upp. Och börjar berätta liksom att det har aldrig varit bättre. Fast det verkar som att det var Oxfam har kommit ut på någonting. Den absoluta fattigdomen har ökat mer någonsin de senaste liksom 5 åren än vad du har gjort på, vet inte,
just det,
för 2000 år.
För det är en sån där konkret grej, för att det kanske har minskat i flera decennier. Att det var mycket värre på 70- och början på 80-talet. Men,
men de här senaste,
åren har det börjat svänga igen. Ja. Okay,
och då kan vi inte ens ta fram, då måste vi ta fram Hans Rosling fast med gamla siffror.
Mm. Men det är väl lite det som kan grejen med här då, att den här konstiga krismedvetenheten hela tiden, att allt känns som kris. Men det är att vissa saker är kanske kris. En sån där grej låter lite kritisk liksom.
Ja, men det här med apkopporna kanske man hade kunnat vänta.
Ja, men jag tror apkopporna borde de inte sagt ett skit om, för jag tror att det bara är strunt. Det är bara att de tycker att det är ett kul namn. Och så har det hänt ett par personer.
Det är ett jättekul namn. Det är klart att det är ett svinroligt namn. Men där känns det som att när vi ändå håller på nu med inflationen och kriget i Ukraina. Mm. Var de verkligen tvungna att ta upp det där med apkopporna?
Ja, men sluta ta upp. Precis, ha moratorium på alla sådana här nyheter.
Ja.
Som kittlar nojiga människor. För det är alltid en sån viss procent av hela befolkningen som blir galna när man säger ett ord som apkoppor. Så bara strunta i dem. Bara håll blicken på liksom det som på riktigt är så här stora trendbrott, som det där med svälten och så vidare. Säg bara sånt. Säg inte sådana där sjukdomar som har spektakulära namn, men som inte är så viktiga.
Jag kommer ihåg när jag var ung, så var det som att det höjdes röster om att nyheterna var tvungna att ha liksom en glad nyhet för att det inte skulle bli för deppigt. Men så var det som att det gick liksom inte, för att det blev liksom för pajigt. Nyheterna är inte till liksom för goda nyheter.
Nej.
Alltså det är därför de finns. Och sen när man ska skaka fram en glad nyhet som samtidigt inte, som på något sätt inte ska kunna liksom, ur någon synvinkel bli, ja, men du skulle kunna ta liksom som att En glad nyhet skulle kunna vara att vi flyttar USA:s ambassad till Tel Aviv. Eller från Tel Aviv till Jerusalem. Ja, det skulle ju i princip kunna vara en glad nyhet liksom. Och så visar man bilder på hur glada de är i Jerusalem. Ja. Men det kommer ju finnas folk som inte tycker att det är en glad nyhet. Så att då är man ju liksom tvungen att, att ta någonting om en kattunge som kan åka skateboard eller något sånt där.
De borde liksom börja rapportera alla nyheter som om de var glada nyheter på det här viset.
Jag tänker bara så här,
istället så jämnar ut sig på totalen liksom. Men jag känner mig superglad nyheter att Sverige har erkänt Palestina eller någonting är nästa nyhet då.
Sen har jag en god och en dålig nyhet.
Mm.
Och den goda och dåliga nyheten kommer från samma. Den kommer från en organisation som heter Djurskyddet i Sverige. Mm. Djurskyddet Sverige heter den. Och det är Åsa Hagelstedt som är generalsekreterare på Djurskyddet Sverige som kommer med den här goda nyheten och den dåliga nyheten på en och samma gång i en debattartikel hon skrev i Expressen idag.
Mm.
Och den goda nyheten är att det inte längre finns sommarkatter.
Nej, nej, det kan jag tänka mig.
Och att sommarkatten finns i princip inte nu. Mycket då tack vare lite, här är lite eget, det här är lite eget, vet du, eget beröm.
Mm.
Så, och det luktar ju illa, men är det sant så är det.
Mm.
Och det är för att just den här organisationen Djurskyddet Sverige har jobbat så hårt på att höja kattens status.
Mm.
Och det är för att, och det har de gjort, och de har lyckats då påverka politiker och myndigheter som då har skärpt liksom lagar och föreskrifter. Alltså det framgår liksom i tydligt i djurskyddslagen att det är olagligt att överge djur.
Mm.
Men från och med förra sommaren så ska kattägare också kontrollera reproduktionen av sin katt. Det vill säga ej släppa ut okastrerad katt. Du kan inte ha en okastrerad katt och låta det vara en utekatt.
Nej.
Och från och med 1 januari 2023 så måste alla kattägare märka och registrera sin katt.
Vad kan de kalla det? Höja statusen på katten?
Ja, det är ju just det här då med att katten har fått samma status som hund. Det vill säga att nu måste den vara märkt och den måste vara registrerad.
Ja, just det. Okay. Alltså det är liksom alla formella restriktioner har ändrats. Det är inte någon så här allmän kulturell kampanj.
Nej,
för att höja statusen.
Utan det är lagordning. Och då har de berättar att de har lyckats höja kattens status genom... Jag läser så här. Vi har genom vår kampanj Stoppa katastrofen låtit hundar tala om den absurda skillnaden som varit i både synen på lag och lagstiftning kring katter och hundar. Och vi är stolta och glada över att vårt arbete har gett resultat. Allt flera kattägare tar sitt ägaransvar. Begreppet sommarkatt finns inte längre som ett utbrett problem. Och allt fler kattägare försäkrar sin katt och tar den till veterinären när den är sjuk.
Låter sina hundar tala, sorry, eller vad?
Ja, jag förstår inte heller vad de menade. Meningen var alltså, vi har genom vår kampanj Stoppa katastrofen låtit hundar tala om den absurda skillnaden som varit i både synen på lagstiftning kring katter och hundar.
Mm.
Och det, jag gick in på YouTube och kollade det. Och det är alltså att de har tagit ett visst antal hundar och så satt de i en stol. Och sen har de intervjuat dem. De börjar med att ställa frågor till hundarna. Vad tycker ni om katter?
Mm.
Och då så visar det sig att de tycker vidriga saker om katter. De säger att de inte gillar dem. De säger att de är äckliga. De säger att de har sett katter spy upp hårbollar.
Mm.
Och att de tycker katter är skit.
Mm.
Så det är första reaktionen från hundarna. De vovar alltså. Eller vuffar. Men vad hon säger har då översatts till människospråk.
Ja, okej, det är som en undertext, textremsa undertext. Med vad hundarna säger.
Ja. Sen visar de statistik för hundarna om katter. Och det, då visar de alltså att det finns 100 000 hemlösa katter i Sverige.
Mm.
Och då ser man liksom hur hundarna tappar hakan. Och hur de liksom får en helt annan syn på katter, och de säger att det är helt sjukt att de inte är märkta. Och så, det där är ju såklart bara ett skämt och en rolig grej.
Ja, det verkar vara otroligt cute. Vi har borde göra en likadan film om den här frågan med att herrlandslaget och damlandslaget i fotboll ska få samma betalt.
Ja, det borde de göra. Vad sa du att de tjänade? Och jag tycker om tjejer som spelar fotboll. Och sen får de se på liksom lönestatistiken.
Ja, precis. Mm.
Men, så det är den goda nyheten. Och vad skönt att slippa höra om det här med sommarkatten som man väldigt länge har bara... Ja, jag har ju sagt att det bara är en myt.
Ja. Ja, det känns som sånt jävla skitsnack liksom. Det är folk som vill hitta på något och vara upprörda över.
Ja.
Att precis, det har, eller men det har inte hänt sedan 1959 tror jag.
Nej, precis. Men i alla fall så finns de inte längre och det tackar vi djurskyddet Sverige för. Men då man liksom tror att allt ska vara bra så kommer de med den här nyheten. Så här står det. Nyligen skrev Express om den lilla kaninungen Stig som hittades och räddades i en sopcontainer. Tyvärr är detta långt ifrån den enda berättelsen om upphittade och förmodat övergivna kaniner just nu.
Mm.
Våra lokalföreningar som arbetar med omplacering av djur rapporterar om allt fler och fler kaniner som hittas övergivna. Okay. Så det nya liksom slit- och slängdjuret har alltså bytts. Det är därför det finns så himla mycket färre sommarkatter. Kanske inte alls tack vare stoppa katastrofen. Utan att folk helt enkelt har slutat med sommarkatter 1959. Mm. Och nu börjat med sommarkaniner.
Mm. Okej, okay, så det är så alltså. Det är svårt att... Ska man höja statusen för kaniner på samma vis?
Nej, det går nästan inte.
Nej. Någonstans måste vi dra gränsen.
Ja.
Kan inte höja statusen liksom på...
Nej, och vilket djur ska man liksom presentera den statistiken för? Så att de ska bli upprörda. Ja. En kanin lever längre än många andra smådjur, skriver de. En hamster blir bara 2-3 år, men en kanin 8-10 år. Sen säger man så här att oavsett orsaken är det olagligt att överge kaniner och släppa en kanin fri utomhus. Och att släppa en kanin fri utomhus kommer med största sannolikhet leda till en plågsam död. Om inte tidigare, så när vintern kommer.
Mm.
Sen säger man lite emot sig själva. Okastrerade kaniner har innan dess hunnit fröka sig till väldigt många kaniner. Men de kaninerna måste ju också dö då under vintern.
Mm. Ja, eller vad menar du att de säger emot sig själva på grund av det?
Men då säger att kaninerna dör, men de har också kunnat... Är det bara så att, men dör alla kaniner av på vintern?
Ja, det finns väl sådana tama kaniner som man släpper ut, jag kanske det då. För att de vet inte hur de ska bete sig, eller?
Ja, de dör. Just det, okej. Men så det blir fler och fler kaniner ändå?
Ja, det blir väl. Det finns väl vilda kaniner, antar jag, som vet som hur man överlever upp vintern.
Men...
Att du tänker att de vilda kaninerna adopterar de tama kaninbarnen.
Ja, det måste du väl göra då, enligt den här.
Men kan inte alltså, de bara mena att alla dör? Och att det bara,
de menar att alla dör.
Och det är hemskt, bara för att då blir det ännu fler som dör.
Ja, det är så du menar, att det dör väldigt många kaniner. För jag tänker också att de tama kaninernas barn, de föds ju upp av, och deras mammor och pappa är ju tam, eller de är ju en tamkanin då. Så de kan ju inte lära dem att överleva under vintern.
Nej, nej.
Nej. Så på så sätt är det ju inget problem. Det blir inte så att det blir fler kaniner.
Nej, nej, nej. Du blir bara mer död.
Det blir mer döda kaniner. Blir det.
Mer plågsam död.
Usch. Ja, det är hemskt i så fall.
Ja.
Alltså det var liksom den goda nyheten är att sedan 1959 så har det aldrig funnits sommarkatter.
Nej.
Och den dåliga är att det finns ett nytt slit- och slängdjur och det är kaninen.
Mm.
Gud vad det rings hela tiden. Vem är det? Är det mamma? Okej. Okay. Så, ja, det var det jag hade.
Ja, men det var det. Vi hörs snart. Vi är på måndag, just det, innan nästa veckas avsnitt så är det frågelådan på måndag som vi har spelat
just
in.
Det.
Ett ganska bra avsnitt av lyssnarfavoriten frågelådan. Så att ni kan ju skaffa en prenumeration ni som inte har det. För det här är ett gratis avsnitt tror jag. Så kan ni just höra det.
Och ska ni till Finland 4-5 juni så ta stand-up-båten.
Mm.
Gå in på sams.se och köp biljetter.
Då säger vi så. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnar. Hej hej.
Puss. Hej.